Hej och välkomna till avsnitt 135 av podcasten En präst och en mammut. Med mig, Kjell Präst, och med dig... Nej, ingen mammut är här. Ingen mammut, den rackaren sitter på Thailand. I Thailand, vad säger man? Jag har ersatt idag mammut med två pedagoger faktiskt. Mm. Och då har jag här... ni får presentera er själva.
Ja, jag heter Maria Josefsson och jag jobbar som pedagog... Ska man säga vart?
Nej, det är hemligt. Du kan säga i Sollentuna, samma ställe.
Ja, men i Sollentuna, samma ställe som du.
Ja.
Ja, jag heter Linnea Dellert.
Wow, samma efternamn som jag.
Ja, vad sjukt.
Är ni släkt?
Nej, vem är du?
Ja, du?
Du var ju inte med i julavsnittet.
Nej, jag har inte alls varit med i tidigare poddar heller.
Nej, och du har inte Maria heller.
Nej. Men jag jobbar som församlingspedagog. Jag är församlingspedagog, men inte i Sollentuna.
Nej, du är lite utanför. Aha. Du är lite utanför gänget här.
Ja.
Du sitter på dagen och drömmer om att tänk om jag var i Sollentuna som alla mina fina vänner är.
Varje dag.
Idag är det faktiskt, när vi spelar in det här så är det precis en vecka innan podden kommer ut. Och det är den 25 januari, så det är precis 11 månader kvar till julottan. Vad känner ni om det?
Så tänker inte jag.
Du gör inte det.
Jag tänker att det var en månad sedan vi hade den.
Ja.
Det är lite långt fram att tänka, tänker jag. 11 månader framåt.
Vi just kanske det. Inte ser, nu pratar jag om vi som vi.
Ja.
Vi
ja, men ni är ju mammut idag.
Ja,
liksom.
Vi kanske inte ser fram emot julottan lika mycket som du.
Okej. Det finns sådana människor alltså.
Ja. Midnattsmässan är ju något mer för oss, känner
vi.
Ni som är unga.
Ja.
Ni är ju vakna på nätterna.
Ja.
Det är ju också 11 månader till slutet av
midnattsmässan. Just det. Och det är egentligen det ni sitter och längtar efter.
Ja.
Slutet på midnattsmässan.
Det är klart.
Självklart. Sa jag att det här var avsnitt 135? Ja, det gjorde jag. Mm. Vi har gjort ett antal avsnitt. Ni har varit med några förut. Var befinner ni er just nu? Ja, ni sitter på mitt rum här i kyrkan. Men i övrigt, Maria till exempel. Vad gör du just nu?
Ja, vad gör jag? Jag har ju nyligen faktiskt börjat jobba i församlingen igen, kan man säga. För
du har varit här förut.
Ja, precis. I ett annat distrikt här då har jag varit. Men då har jag vikarierat i 9 månader som just pedagog då. Och det var kul. Och efter det kände jag väl att det är ju det här jag vill göra. Så jag sökte en tjänst här och började för... Kan det vara 3 veckor sedan nu ungefär. Så jag har varit här i 3 veckor. Och kommit igång och lära mig vad som händer här. Och vad som behöver göras och så. Så jobba med just ungdomsbiten och konfabiten här i församlingen då.
Hur ser du på dina gardiner?
Mina gardiner?
Ja, det är nämligen så att när jag började här på det här stället, på det här bygget, så fick jag lära mig att man måste jobba 1 år här för att få byta gardiner.
Aha.
Så jag funderar på, hur är det med dina gardiner? Längtar du till den dagen när du har jobbat 1 år och får byta ut dem? Eller känns det mer som att jag kan finna mig om det?
Alltså så här är det, att fick en lägenhet, eller jag flyttade för kanske 3 år sedan då. Och då var jag så här, okej, men jag behöver det liksom mest, det viktigaste nu. Det är liksom, soffa, säng och liksom, så att man kan ha ganska bra ordning i hemmet. Och så tänkte jag så här, men gardiner och så, det är inte så himla viktigt nu. Det kan jag lägga pengar på sen. Och så har jag några grannar som är väldigt nära och så, som, typ fönsterkikare. Det är, varenda gång får jag höra... Men du har inte fått upp några gardiner ännu. Och det är lite för att jag känner...
Vi ser det hela dagen.
Ja, men typ. Nej, men det är inte så viktigt för mig. Så jag har faktiskt inte alls lagt ner någon tanke i gardinerna på mitt kontor.
Okej. Ja, men det är så där är det. Vi är lite olika till våra sinnen och personer. Linnea, vad befinner du dig i just nu?
Jag har tagit en hosta ifrån.
Ja, jag märker att du hostar. Ja, ni... Är förkylda här. Det är praktiskt att ni båda är förkylda eftersom ni båda ska vara mammut. Ni sitter här, han kommer att glädjas åt det här mammut. Vi klarar oss inte med en ersättare för honom, utan vi måste ha 2 stycken för att fylla hans gympadojor. Han hade lagt upp en äcklig bild hur brun han hade blivit, såg jag på Snapchat.
Äcklig bild, det var inte äcklig.
Jo, det var äcklig. Ja, han är brun. Alltså, här sitter vi bleka och feta in i januari. Liksom.
Ja. Alltså, tala för dig själv, Kjell.
Ja, men lite bleka är väl i alla fall.
Ja, lite.
Ja. Fet är bara jag. Ja.
Ja. Vart jag befinner mig? Ska vi gå tillbaka till
det? Ja, visst, ja, det var det vi pratade om.
Ja, det var ju jag var ju med senast i julavsnittet.
Ja, du var med och prova bullar bland annat.
Jag är inte helt säker på min insats i det avsnittet så här, efterhand. Jag funderar lite, varför är det enda jag kommer ihåg av jul det här? Så ifall ni inte har lyssnat på det så kan ni ju gå tillbaka och lyssna vad jag kommer ihåg av julen.
Just det.
Men jag ångrar lite grann min, eller inte ångrar min medverkan, men jag tar tillbaks mina tankar där. Jag vet inte.
Vad hände där liksom? Ja.
Ja.
Ja. Så det är det du är just nej, nu. Det är du går och grubblar hela dagen.
Men det var det som var jag, när jag var med senast. Så att jag måste ju så här, det är från den tiden fram tills nu, vilket är ungefär en halv månad.
Just det, för vi spelade en julavsnitt rätt så tidigt.
Precis.
Så
var det. Jag jobbar och
sliter. Du förbereder lite sommarläger och så.
Ja, det gör jag. Jag upptäckte att när man jobbar i kyrkan så jobbar man väldigt mycket framför datorn.
Ja, är inte det märkligt? För att liksom det är så mycket sittande. Det är därför jag är fet. För att man sitter så mycket när man jobbar i kyrkan. Det är mycket administration och så. Mm. Som man kanske inte tänker på liksom, om man inte är inne i det här.
Alltså jag förstod ju att det var administrativt också. Mm. Men jag upptäckte liksom hur många timmar man faktiskt spenderar framför datorn.
Men om du lägger upp, alltså om du skulle säga det, hur mycket tid lägger du på administration, hur mycket tid lägger du på ungdomar?
Jag är i grupp typ 6 timmar i veckan och resten av tiden är administrativt. Sen så ibland så får man hoppa in på andra verksamheter, men
så att det är väldigt mycket mer just nu administration än ungdomar. Ja. Och hur är det för dig, Maria? Nu har inte kommit igång med ungdomsgrupper just
nu. Nej, här, men precis. Just nu har vi ingen ungdomsgrupp här. Men ja, vi jobbar på det. Men jag kan väl hålla med. Man har väl någon, alltså jag har ju jobbat i skola tidigare. Och då är det ju verksamhet från att man kommer in på jobbet till att man går därifrån. Kanske har en timmes möte per vecka. Så det är ju väldigt stor skillnad. Men jag tänker att jag tycker det kompenseras ganska mycket. För ofta blir det, eller det blir ju väldigt mycket läger och liknande. Och då är det ju 24-7 under, alltså, ungefär 2 veckor under sommaren som man är i verksamhet kan man säga. Och så lite helgläger och sånt runt om. Så att det är ju klart att det är lite segt nu under just de här terminerna. Ja, innan det kommer igång verkligen på riktigt. Men det är helt okej. Man kan få ett så här ståskrivbord, Kjell. Jag har ett sånt. Har du det?
Nej, jag skulle få ett, men jag fick aldrig något. Ja. Jag vill inte stå hela tiden, men jag skulle gärna kunna stå.
Ja.
Ja. Jag kan stå, det är inte det som är problemet. Men
du sitter gärna.
Jag sitter gärna. Alltså, om jag står upp så kommer skrivbordet väldigt långt ner. För jag kan inte höja och sänka det.
Så du prioriterade gardinerna framför ett höj- och sänkbart skrivbord? Alltså,
gardinerna har suttit i flera år nu faktiskt. Jag skulle nog kunna byta dem igen om jag frågar snällt. Men ett skrivbord, ja, de frågade, vill du ha ett? Ja, sa jag. Sen kom det aldrig då. Jag väntar fortfarande att det kommer in en dag med ett höj- och sänkbart skrivbord. Men ja, ett springskrivbord skulle man ha. Alltså, som att man sätter framför magen. Ja. Och så springer man ut och typ joggar och jobbar samtidigt. Joggbar.
Hur liksom tänker du då att du ska ha uppkoppling till datorn?
Det tänker jag att det måste ju finnas någon form av teknisk lösning. Jag menar, jag går ut och surfar på min mobiltelefon. Mm. Fast jag kan ju inte anknyta till någon server. Nej. Så det är väl där problemet är lite grann. Att jag har liksom ingen, jag kan inte gå in och hämta mina dokument och sådär.
Du kan ju sätta ett sådär rullband under.
Det var det jag tänkte. Ja. Ett rullband framför skrivbordet.
Just
som
det.
Du går på.
Jag vet inte, hur hamnar vi här? Ni säger att ni sitter för mycket och sen ska jag ha ett skrivbord med en löpband på.
Det var du som var blek och fet.
Ja, just det. Jo, jag är absolut blek och fet. Gå in och titta på Facebook. Så får ni se. Har du något annat på hjärtat just nu som du vill säga? Ta chansen och säga till alla våra mängder av lyssnare som vi har.
kul med den här podden, att den fortfarande lever. Alltså jag måste erkänna tyvärr att jag har varit jättedålig på att lyssna.
Det här kommer att klippa sen, du förstår det.
Okej, fattat. Ja. Men väldigt härlig podd. Och att det liksom, den fortsätter leva vidare. Och det är många som lyssnar. Även om ni låter lite sarkastiska ibland när ni säger det.
Det är faktiskt rätt många. Men säg som det är, du har inte lyssnat. Du har bara lyssnat på de avsnitt som du själv är med i.
Jajamän. Nej, jag gjorde...
Jag visste det.
Nej,
visste
inte det. Så. Utan jag gjorde ett tappert försök. Eller faktiskt, tappert i början, ja, när ni började spela in. Då lyssnade jag. Och då lyssnade jag säkert på... Jag kom upp i... Ja, men det kan ha varit 40 avsnitt. Mm. Alltså, då körde jag varje vecka.
De slutar ju någon gång. Jag kan ju lyssna än så länge hänga med. De slutar ju någon gång.
Liksom. Men sen kommer väl liksom livet iväg. Och jag tror att den här podden var en stor del av min tro. Att ja, men här kunde jag göra någonting på vägen. Alltså, så här, man kanske åker tåg eller tunnelbana eller vad man nu åker till jobbet. Och då kan man lyssna på podden samtidigt. Men sen så är det precis som i tron, när man kanske hänger i kyrkan mycket, man läser Bibeln, man ber och sånt där. Och sen så kommer det vardagliga livet i vägen och så tappar man det. Och det är jättetråkigt, men jag ska bli bättre, jag lovar.
Jag tror Linnea är ganska flitig.
Jag lyssnare. Är flitig.
Du är väldigt flitig om jag förstår.
Jag lyssnar så, typ så fort de kommer ut. Det är någon gång som jag hamnat så här efter med typ två avsnitt. Och då bara, nej, nu måste jag lyssna. Men jag lyssnar.
Men du kör ju i gymmet.
Jag kör rätt på gymmet. Det är ju det mamma har ju pratat om någon gång. För jag la upp på Instagram att jag... Här lyssnar jag på eran podd och då stod jag på händer.
Just det, just det.
Så att jag lyssnar ju på poddar på gymmet. Så att jag brukar lyssna på en präst och mamma på gymmet.
Var det något annat som lät vi annorlunda när du stod på huvudet? Var vi klokare? Liksom, var det påverkande?
Nej, alltså jag känner ju er. Så även om det skulle låta inte klokare så.
Så vet du att vi inte är det. Okej. Okay. Jag tänkte att vi gör som vi brukar i den här podden. Att jag har plockat ut lite artiklar från kyrkans tidning. Är det den här gången bara, tror jag. Och så kan vi väl prata lite om dem. Det har ju blivit så rätt så mycket att vi kör lite aktualiteter nu med den här podden. Och då är det en rubrik i tidningen på en artikel som heter "Ska en förnyelse av språket för Gud ske i skymundan?" Ske i skymundan. Ni har ju säkert hört det här om att Jesus kallades för hen i en annons inför julen i Västerås stift. Och domprosten där i Västerås hade gått ut och sagt att hon provtänker offentligt, så att säga. Att man, de tyckte att det var lite kul att testa om man kunde låta bli att könsbestämma Jesus. Och det var ju ett ramaskri, såklart. Det var ju väldigt många som blev upprörda över detta, och säkert de som också tyckte att det var roligt. Eller roligt, men bra och bra gjort liksom. Och då är det så här att då skriver ett präst här som heter Agneta Leidhamre, som också är präst i Västerås, att hon tycker att det är märkligt det här med att man blir så upprörd över att man liksom skriver hen då om Jesus, för att det är någon då som tycker att det här är ett sätt att liksom, ja, vad ska man säga då, förminska Jesus liksom, och förminska Gud att skriva in hen här. Och den här prästen menar då att men vi har ju hela tiden ett språk där vi kallar Gud herre, konung, fader, mästare, fridsförste. Och då skriver hon, vad är detta om inte identitetspolitik om en av äldre datum? Vad tänker ni där? För att det är ju så att vi har pratat om det här i den här podden tidigare, om den här hen Jesus. Och jag blir störd av att man säger hen, därför att jag vet att, för det första så vet jag att man, gör man det så blir det upprörda känslor, såklart. Och jag tänker också att eftersom Jesus var en man så finns det ingen anledning att säga hen. Men jag håller ju också med om det som hon säger här, att vi har ju, genom att vi redan könskodar Gud, så förminskar vi ju Gud, tänker jag. Om man nu går och tar det här genus liksom perspektivet här, så tror ni att man måste ha ett måste man könskoda Gud, så kan man säga?
Nej. alltså, jag kommer på mig själv ganska ofta just i undervisning också, ja, men konfirmander och så, att ja, men i alla fall mycket i början, alltså först, hur ska jag säga, vänta. Nej, men i början så är det ofta så här, ja, men man kan tro på en gud, man kan tro på om man tror på något annat, alltså så att man verkligen så här trycker på att, ja, men det, jag vet inte, jag tycker inte att man behöver könsbestämma gud liksom så, för att, vem vet egentligen, det är ingen av oss som vet. Jag tänker att det är ganska gammalt det här med att, ja, men det var ju män, kolla hela Bibeln egentligen, det står ju inte alls så mycket om stora kvinnor eller heroiska kvinnor.
Stora
eller
kvinnor.
Nej, men alltså, du fattar vad jag menar.
Ja, jag,
men alltså, de nämns inte. Och jag menar, vi är ju i ett helt annat samhälle idag. Så jag tänker att man får väl använda vilket ord man vill. Och om någon känner att, ja, men för mig så ser jag Gud som en modersgestalt. Mm. Och kallar Gud hon istället. Absolut, kör. Go for it. Men det kommer ju alltid finnas folk där ute som reagerar. Som med allt annat. Mm. För man är van med det man själv har gjort eller vill göra. Vad tänker du, Linnea?
Jag tänker att det är väldigt, väldigt personligt hur man ser Gud.
Mm.
Vilket gör att jag försöker, ja, men just i undervisning och så vidare, när jag pratar om att säga Gud, inte säga han eller hon eller...
Mm.
För att, men jag tänker ju också att Gud är större, alltså Gud är större än kön. Ett kön.
Ja,
alltså,
verkligen.
Så att för mig, för just Gud tycker jag är väldigt, det kan man inte. Sen så är det ju så att man vet ju historiskt att det var en man.
Att Jesus var en man. Precis. Mm, mm.
Det vet man ju. Mm. Alltså ifall man, så att där känns det ju för mig konstigt att säga hen. När man vet enligt forskning, alltså att Jesus man, är just, ja, en man.
Mm, mm. Tror ni att Jesus hade, alltså, om Gud hade kommit till jorden idag, skulle Gud ha valt att vara man då?
Nej.
Varför inte?
Jag tror inte det, verkligen inte. Jag tror att Jesus, om hen ens hade hetat Jesus.
Jesusa skulle
jag Jesus.
Jesusa.
Yes.
Yes.
Nej, men jag tror att det skulle nog ha varit, antingen hade det varit en kvinna,
mm-hmm,
eller så hade det varit någon som hade, alltså, så här, sagt att nej, men jag förknippar mig inte med ett kön.
Ah,
som hade kallat
det.
Sig en hen.
Ja,
så. Och gärna, alltså, det är svårt att säga, för om hen kommer till, alltså, världen, vilken del skulle den komma till? Skulle Jesus komma till Sverige, skulle ju den här personen, Jesus då, inte, alltså, vara blond och ha blå ögon. Garanterat inte. Alltså, tänker jag också. För att, alltså, på den tiden så var det så här, okej, men de var tvungna att ha en man för att, eller tvungen. Jag tror att Gud,
ja,
tänkte till,
ja, ja,
att Jesus måste vara en man om den här personen ska få nå ut till,
precis,
andra.
Mm.
Men så idag tror jag att, liksom, jag tror att det hade varit en ja, kvinna eller hen som hade bara tagit plats och bara liksom så här, bam, här är jag, lyssna. Nej, men alltså,
ja,
typ
det,
verkligen så här banbrytande, och liksom folk, det blir rabalder och folk skriver i tidningarna, oh, vem är den här?
Ja, ja, men Jesus, ifall Jesus skulle komma idag, skulle Jesus börja bryta mot normen.
Alltså, ja, precis, för så var det ju,
och
då.
Alltså, ja, så. Och mm, det är också det blir ju svårare i dagens samhälle, eftersom att alla normer blir mer och mer
uppluckrade.
Mm. Jag säger ingenting, alltså,
nej.
Det är bra att det inte finns de här, men det, vilket gör att det blir svårare att stå ut i mängden i dagens samhälle. Om man bara tittar på Jesusbilden som du har här bakom ryggen,
som alla i radion ser.
Ja, men alltså,
eller
på radion.
Ja, men det här,
men
är
alltså,
en sorts radion.
Där är det liksom, alla människor står med sina, alla män står med sina kortklippta frisyrer och nästan släta ansikten i färgade kläder, och sen så kommer Jesus vitklädd med långt fint hår och skägg. Alltså, han behövde stå ut.
Ja, just det. Eller sticka ut framförallt. Stå ut behövde han också i och för sig ibland, men
okay.
Sticka ut. Ja, ja, men absolut. Ja, visst. Vi går vidare lite grann här. Det här, jag ska man säga, Maria staty i Växjö Hallshög. Nu behöver du inte ta illa upp här, Maria, men alltså det här är ju, det ska man inte skoja om egentligen, men det är en katolsk kyrka i Växjö, Sankt Mikaels katolska kyrka. Där har man en 150 kilo tung Maria staty.
Som jag.
Hur var det med blek och fel? Om du påstår att du är 150 kilo.
Jag väger inte 150 kilo.
Nej, det är inte jättelång sådär. Så om det skulle vara så att du väger 150 kilo så var du väldigt mycket bredare än vad du är. Och där har man haft en staty. Och när man kom dit på morgonen, någon kom dit på morgonen och skulle be vid den här statyn, så hade man då vandaliserat den här statyn och halshuggit den och tagit bort händerna också på den. Man hittade själva kroppen, men huvudet och händerna var fortfarande borta. Varför gör man en sån här sak? Alltså, kan ni fatta, vem är det som gör en sån här sak?
Jag tycker bara det är idiotiskt, förlåt. Men alltså så här, för att även om det är någon som inte håller med om kristendom, alltså så är det ju ändå religionsfrihet.
Ja, jag
menar precis. Man ska ju få ha, och alla ska få tänka på sitt sätt, så att
jag kan liksom inte förstå själva hatet. Nej. Liksom. Att man ska, okej, att man säger att de här katolikerna, de är inte mycket att ha. Om man nu, oavsett vilken tro man tillhör, och säger att de är värdelösa, katolikerna. Om man nu skulle tycka det. Alltså. Mm. Men därifrån till att gå halshugga en staty. Jag skulle inte göra det av någon gud. Liksom, om, inte vet jag, någon hinduisk gud. Jag skulle aldrig falla mig in och göra en sån idiotisk sak.
Men fundering bara. Har de hittat huvudet och händerna? Eller har de någon misstänkt eller någonting?
De har en huvudmisstänkt. Nej, de har inte. Alltså inte när jag tog ut den här artikeln så hade man inte gjort det. Jag vet inte om det har hänt något nu. De hade redan börjat söka i Polen efter en ny staty. Där den tydligen kom ifrån. Så att nej, man hade ingen. Det var ju någon som hade sagt att det måste vara muslimer. Men det är ju att naturligtvis ingen som vet att det ska vara muslimer. Det kan ju vara vad som helst. Så att det finns, så vitt jag begriper, ingen huvudmisstänkt.
Det skulle ju kunna vara. Alltså det skulle ju lika gärna kunna vara en av de egna som är sur. Alltså
nu blir det lite deckare.
Ja, alltså,
vilken av de heliga munkarna är det där som jag menar inte munkar, men eller.
Ja, men jag kollar ju på bron så.
Ja, okej. Okay. Och då måste det vara någon i liksom, det är så, ungefär som är när mördaren är en av poliserna så här. Ja.
Jag tror
inte. Varför skulle det vara en
av dem? Jag menar det behöver, jag bara kontrar det att det måste vara, alltså det kan ju vara vem som helst eftersom de inte har hittat något spår annat än en kropp.
Har du själv alibi?
Där är det här.
Var du då?
Nej, i fredags var det tydligen.
Ja, jag har alibi.
Du har alibi, ja precis. Jag tror, ja just det.
Jag tror jag var med dig till och med.
Ja precis, jag tror jag såg dig.
Vart var ni är frågan?
Ja just det. Det var ingen annan som såg oss. Jo, det var det nog.
Jag tror att det var minst två personer som såg oss.
Ja, det tror jag också.
Och fyra djur. Vi
typ tittade på spåret på TV.
Tycker du att djur är alibi? Fråga dem, gör det.
Ja.
Alltså, det är jättetrist att sånt här händer. Men jag tänker att, alltså, tyvärr så spelar det ingen riktig roll vad det hade kunnat vara, en gammal historisk staty på någon kung eller vem det nu än är. Alltså folk förstör. Alltså det är tyvärr, om det är någonting som man antingen inte håller med om, står bakom, eller som man kanske rent av är avundsjuk på, så finns det tyvärr hos oss. Alltså vi förstör för varandra för att, ja, vi vet inte bättre. Och det är, jag tycker det är trist. Det är jättetråkigt, men så är det nog bara. Men jag vet inte hur, alltså man tänker ju att men det är en kyrka och det är liksom, det är en helig staty. Men det spelar nog inte någon roll för den som kanske inte står bakom det eller tror på det. Då är det bara en sten, en uthuggen stenfigur typ.
Tråkigt är det i alla fall. Vi går vidare och tittar här. MeToo, det hade vi uppe för några avsnitt sen. Vi sa just att egentligen så vill vi inte riktigt in och klampa på det här eftersom vi är män. Mm. Så vad vi än säger så blir det fel på något vis. Jag ska bara nämna här att det fanns ju en Svenska kyrkan kom ju med en hashtag då, var det ljus, om övergrepp i kyrkan, Svenska kyrkan. Och nu har också Frikyrkovärlden kommit ut med en hashtag som heter sanningen ska göra er fria. Hashtag sanningen ska göra er fria. Och då visar det sig att det var ju inte bättre i frikyrkan än i Svenska kyrkan. Vi hittade massa övergrepp där och pastorer som har gjort det ena med det andra och så. Alltså, vad kommer det här att leda till? Kommer vi få ett förändrat samhälle nu, tror ni det? Eftersom folk verkligen vågar gå fram och berätta nu, äntligen efter alla dessa år.
Man kan ju hoppas på att det kommer att ske en förändring.
Mm.
Det är i alla fall någonting som uppmärksammas mer. För att vi till exempel hade personalmöte här i veckan och då togs det upp och vi fick sitta och diskutera för att det måste komma in i våra skrifter liksom.
Ja, okay.
Inte Bibeln. Inte men, Bibeln. Men alltså i vår församlings, i min församling.
Mm.
Den församlingen där jag just
jobbar.
I detta nu jobbar.
Ja.
I de liksom texterna så måste det komma upp att hur vi tänker kring det, hur vi motverkar. Alltså, så att det är ju i alla fall någonting som nu har bubblat upp mer till ytan, vilket det är ju alltid bra om det kan leda till någonting. Det gäller ju bara att det missförstå mig rätt, att det fortsätter och inte bara
blir
platt igen. Alltså, för att så länge det håller sig bubblande så tror jag att det är någonting som vi kommer jobba med mer och tänka på mer.
För jag tror att det här är annorlunda mot många sådana här liksom kampanjer och sånt som har kommit. För att det har kommit och gått, liksom det har varit olika saker och i kyrkan och i samhället. Nu gör vi det här och nu gör vi det här och nu gör vi det här. Och sen så läggs det ner och så glömmer man. Men det här verkligen håller på länge nu ändå. Och det känns som att kanske faktiskt att det blir någon sorts förändring.
Jag tror att det här handlar om att alla måste ta sitt ansvar. Alltså driv frågan. Är du chef, då är du, alltså se till att ta upp det. Se till att verkligen att det kan vara en stående punkt på varje så här, ja, men personalmöte man har en gång i veckan eller vad man nu än har. För det är viktigt. Och liksom att man kollar av liksom, vad händer och alla medarbetarsamtal man har och sånt. Så här, våga prata och våga berätta. Är det så att chefen inte tar tag i det här, då tänker jag att man som medarbetare får försöka driva frågan så gott det går. Och det går säkert att få hjälp av facket och av, eller kollegor bara, och prata ihop er och säga, nej men det här är superviktigt, vi måste lyfta det här till ytan hela tiden. För att det har varit och är ett stort problem fortfarande, och det kommer inte förändras i kyrkan, på kyrkans arbetsplatser förrän det förändras i hela samhället.
Vi har något som är lite roligare strax, men vi ska ta en grej till som inte är lika rolig. Kyrkans stora utmaning, rekrytering. Det är svårt att få folk till kyrkans jobb i kyrkan. Det finns ett glapp mellan pensionsavgångar och tillströmningen av nya medarbetare i Svenska kyrkan. Det ser ut som kyrkan har ett stort behov av utbildad arbetskraft framöver, säger de från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inom 10 år kan fler än hälften av Svenska kyrkans diakoner ha gått i pension. Och bland prästerna är siffran 40%. Och det finns också en siffra för församlingspedagoger. Det finns nu alltså 917 församlingspedagoger. Antal som är 55 år och äldre är 203 stycken. Alltså 22% av alla församlingspedagoger kommer att gå i pension inom 10 år ungefär. Och det fylls inte på lika fort. Jag vet ju, Linnea, när du skulle gå din församlingspedagogs utbildning så sökte du till Uppsala.
Jag sökte till Uppsala och det var för få sökande. Det var för få sökande i Lund, så man fick slå ihop det. Så jag fick plugga i Lund, för det var en mer som hade sökt dit. Vi var 7 styckna från hela Sverige som gick församlingspedagogsutbildning på helfart. Och sen så nu hösten 2017 då startade det ingen församlingspedagogsutbildning, för det var typ en som hade sökt överhuvudtaget. Jag är inte exakt på de här siffrorna, men alltså ungefär
Men varför är det så här? Alltså, när det gäller församlingspedagogen, är det för att man kräver denna enorma grundutbildning från början? Man måste ju vara, man måste vara lärare, ha en lärarlegitimation för att få söka, eller för att få bli församlingspedagog.
Man måste ha en lärarexamen. Och det är inte, det är inte alla lärarexamen. Alltså det, för, det finns folk som vill plugga religionslärare för gymnasieelever och sen på det plugga vidare till församlingspedagog exempelvis. Mm. Men det får man inte, utan det är vissa liksom,
okay.
Det finns vissa ramar för hur man ska behöva plugga för att komma in, för att liksom bli församlingspedagog. Och det har ju ändrats på de senaste åren. För jag, det var ju drygt, jag har pluggat i drygt 5 år, lite mer. Och för det första så är jag ju uppe på i typ samma tid som en präst studerar.
Just det.
Medans för några år sedan så var det en utbildning som var på ungefär 2 år, lite mer sådär.
Mm.
Och det är ju en väldigt, väldigt skillnad. Och då är det ju självklart att när man dessutom som en utbildad lärare i vissa fall kan få en högre lön än församlingspedagog.
Mm.
För att man vill ha en, man vill höja församlingspedagogens status, men man kan inte höja lönen så mycket. Så då blir det ju, då, ifall man då ska plugga, då kanske man hellre pluggar de där 3 åren för att bli lärare än de 5 åren för att bli församlingspedagog. Alltså bara för att dra
så det. Så tjänar liksom man mer och man jobbar bättre tider också som lärare ju. Så det är ju en grej, tänker jag också, när det gäller församlingspedagogsutbildningen. Borde vi dra ner på utbildningskraven generellt i Svenska kyrkan?
Alltså det är ju svårt. Alltså jag förstår hur de menar, för det har blivit skett så mycket och det är så mycket, alltså det är så mycket slarv.
Mm.
Alltså verkligen. För både, alltså för just, alltså jag kan ju prata mest utifrån församlingspedagog, eftersom att det är där det har skett mycket slarv.
Mm.
Det har liksom varit så här, sådana som inte har en aning om, knappt vet vad Bibeln är, och så ska de leda konfirmandundervisning.
Mm. Mm.
Så där behövs det ju en utbildning. Det behövs inte bara en lärarutbildning, utan det behövs också en teologisk utbildning. Så att jag tycker att det är bra att de har höjt utbildningen, men att då inte kontra det med, det blir ju ett problem.
Mm.
Och sen så likadant så är det väl så att det är varken diakon eller präst har så hög status längre. Att bli det. Och sen så är det ju också så att man får ju höra mycket som en präst eller en diakon kan behöva utstå. Alltså så här, alltså i och med den totala tystnadsplikten som präster har och samtal som diakoner kan få ha, så utsätter man ju sig själv. Precis som en socialarbetare eller så.
Mm.
Men just som en präst så får man inte säga överhuvudtaget. Alltså du får inte ens vittna i domstol. Och vi pratade också om det att på ett personalmöte här, att det är väldigt oklart var diakonen får börja anmäla. Och även ifall en diakon får anmäla någonting som har hänt, exempelvis ett barn, så vart är det diakonen får kliva in i rätten?
Så du tänker att sammanfattningsvis liksom så är det att exempelvis en diakon då, att plugga till diakon för att sikta på arbete i kyrkan där, att det inte är värt det liksom, för att, med tanke på hur tungt arbete man har, det är så du tänker eller?
Jag tror absolut att det är värt det.
Mm. Alltså, jo, men att det är så man uppfattar
jag
det.
Tror, ja, precis. Ja. Jag tror personligen, jag tror att det är värt det att bli församlingspedagog och präst och diakon. Och, alltså, jag tror absolut att det, och musiker, att det är värt själva utbildningen.
Mm.
Men jag tror att det har blivit en högre tröskel för att liksom, och just det här, som alla yrken i kyrkan, så är det ju arbetstider som inte är normala.
Ja, det är inte 9-5 liksom, om man säger normalt. Nej.
Utan det är ju, det är kvällar, det är helger. Det är ibland så måste man upp tidigt på morgonen. Alltså,
jag tänker lite på hur jag började jobba här. Alltså, jag har ju inte samma utbildning som Linnea. Jag är barnskötare, kan man väl kalla mig så liksom. Men ja, med erfarenheter och ja, att jag har funnits med i församlingen så länge har gjort att valde att anställa mig. Och det är jag jätteglad för. Men jag tror att det är väl någonting som kan vara svårt att, alltså som ungdom så vill man jättemycket i kyrkan. Man ser ju bara alla de här, alltså de alla jobbar ideellt. Varenda vecka så ser de till att hålla igång ungdomshänget eller vad det nu är. De åker på flera konfaläger per år och liksom verkligen kämpar för att det här är någonting de vill göra. Men det är svårt också att tänka tanken att, men det där, alltså jag kan jobba som pedagog, jag kan jobba som präst eller distriktsassistent eller vad man än vill göra, vaktmästare och så. Det är svårt att tänka att, men det där skulle jag kunna göra, för att det kanske känns som att det här är inte en arbetsplats för unga, utan där hamnar man när man har passerat en viss ålder. Och det kommer ju vara tufft de närmsta då 10 åren när alla börjar pensioneras och så. Det kommer vara svårt att hitta folk. Men jag tror att sen kommer ett generationsskifte. Och då kanske det förändras. Då kanske det blommar upp. Så att jag tror lite som med de flesta yrken så går det i vågor. Det kommer vara tuffa tider framöver för kyrkan i rekrytering och så. Men då är det ju upp till de som jobbar att, ja, men försöka hitta liksom nytt folk i, till att börja med församlingen och så här, ja men hej, alltså du har gjort det här jättelänge nu, vad sägs om att utbilda, kanske kyrkan ska erbjuda till och med, men vi kan försöka med något stipendie här så du har råd att plugga,
eller det tror jag
du kan plugga.
Ja.
Och jag tänker också att så här, ja men ja, jag, för min egen del, nej jag har inte utbildning, men jag ser ju gärna att jag vill utbilda mig, jag vill liksom bli bättre på det jag ska göra här. Och förhoppningsvis får jag ju hjälp då från mina arbetsplats att få möjligheten att göra det.
Ja, men jag tänker på det här, ja, men som du säger att du inte är utbildad. Men samtidigt så har jag jobbat med dig, alltså inte när vi båda varit anställda, men alltså så här, som ungdomsledare. Och jag har sett när du var vikarie och så. Så att du har ju det här, du vet vad du håller på med. Både pedagogiskt och teologiskt så vet du vad du håller på med. För ifall inte du vet, då tar du reda på det. Medan det finns fortfarande sådana som blir anställda då som ungdomsledare. Alltså har varit ungdomsledare och blir anställda. Och sen så bryr de sig inte om att det är kyrkan. De bryr sig inte om. Det där blir också en krock. Alltså så här, man vet inte om. Jaha, finns det olika teman på sånt? Alltså så här,
ja, men precis, absolut.
Och jag tror också att det kommer bli ett skift. Alltså det är mycket, det utbildas ju också väldigt mycket unga präster nu. Såna, jag är 24 år och när jag pluggade i Lund så var det en tjej som blev präst som var 1 år yngre än mig. Alltså så att det blir ju också det att det börjar bli, och det är så här, man ska bygga karriär så tidigt som möjligt.
Just det.
Och då kanske inte präst är, kanske man kanske kan se ett mål där borta, medan präst är ändå ganska mycket, alltså om jag pluggar ekonomi så kanske jag kan bli ekonom. Medan om man börjar plugga präst så kan man få baksteg. För man kan säga, nej men biskopen godkänner inte.
Ja,
eller alltså så här.
Plus att på något vis så tror jag det känns, alltså det kanske är olika, det kanske är annat nu för de yngre som prästvis, jag vet inte. Men på något vis om man säger, jag utbildar mig till ekonom. Så tänker man att ja, men det här jobbar jag med några år och sen så får jag se vad jag gör. Men om man prästvigs, på något vis så är det för livet liksom. Det är ju det också, att är man prästvigd och inte ställer till det på något vis att man blir avkragad, så är man ju det resten av livet. Sen behöver man inte jobba som präst, men man är ändå präst. Att det kan ju också vara en sån grej, det är ett sånt åtagande liksom. Man är 23 år och prästvigs och ja, nu ska jag jobba med det här till jag går i pension alltså. Det, man vet kanske inte vad man ska göra på semester liksom, men man ska vara präst i 50 år till så.
Alltså jag skulle vilja säga, alltså allmänt när man pluggar och så, när du pluggar för just ett yrke, så skulle jag vilja se det lite mer som om man pluggar till typ polis. För då har du ju liksom, ja men jag vet, nu kanske jag säger helt fel, men jag tror att det är ungefär 1 år, eller om det är 3 terminer, där man plugga mycket teori och man får lära sig och liksom sånt där. Sen så är du aspirant ett tag.
Just
det. Där du får testa på. Och förhoppningsvis går man ju klart utbildning. Men jag vet att det är många som väljer att liksom, nej men det här var kanske inte någonting för mig. Det här kommer inte jag, alltså det här vill inte jag göra liksom så. Och jag tänker att det är kanske någonting man ska börja tänka på inom kyrkan då, att man borde få testa på under utbildning. För att nu är det som vi pratade om här tidigare, att du ska plugga till lärare först. Och det är mellan, vad är det, 3 upp till 4 år. Beroende på en av de här 3 utbildningarna man kan välja. Och först efter det så kan du ju välja då att gå 1 år till som församlingspedagog. Men jag menar, du har redan pluggat jättelänge. Du har säkert dragit på dig stora skulder. Och det kan vara ganska... Alltså, jag tror att man kan tappa jättemånga där på att...
Absolut.
Ja, men nu har du 1 år till om du vill fortsätta. Ja. Eller så börjar du bara jobba på en skola eller förskola här borta.
Absolut.
Och får
absolut
grymt bra betalt också. Så att... Jag vet inte om jag står riktigt bakom det nya utbildningssättet för församlingspedagoger. Det är ju bra, det är mycket, alltså man får ju mycket kött på benen rent teoretiskt och liksom, man lär sig jättemycket om pedagogik. Men just för församlingspedagog så kanske det inte är jätteviktigt heller att lära sig hur man ska betygsätta eller hur man ska liksom
lära sig läroplanen.
Lära sig läroplanen inom skolan, för det är inte den vi använder oss av här.
Precis. Och, jag tror det är det jag tänker också. Man skulle kunna göra den utbildningen så mycket kortare och bättre. Liksom. Ja, precis.
Jag skulle se att kyrkan har ju någorlunda satsat på en tidigare. Alltså så här, att, och jag är alltså så här på en utbildning. Och jag tror nästan att kyrkan, Svenska kyrkan, borde göra det igen. Alltså baka ihop. Absolut, de säger vi vill att ni ska ha en utbildning för att kunna jobba som något annat ifall ni inte får en tjänst eller ifall ni måste, alltså så. Men samtidigt så tror jag att det hindrar mycket.
Vi måste byta, vi ska snart avsluta med andakt, men jag tänkte att vi skulle hinna med en liten grej till. Känner ni till, har ni hört talas om Stjärnans väg? Ja, någon av er hört det ordet. Det är en ny app. Okay. Alltså ni är unga, jag är gammal. Och ni har inte hört talas om den nya appen.
Jag har testat den.
Du har, för att den heter Stjärnans väg och den ska samspela med konfirmationen. Alltså det är en grej som, det är en massa frågor kring kristen tro och kyrka och så. Och så ska man också kunna koppla den till om man kan samla skattkistor. Och så ska man också kunna liksom gå i kyrkan och så, istället för att tala om hur många gudstjänster man har gått på, så kan man tala om hur många skattkistor man har fångat och hittat och sådär. Och jag har ju tankat ner den där appen såklart. Och nu har ju du testat den redan, Maria, där. Så, men Linnea har alltså inte sett den.
Nej.
Ska vi se. Stjärnans väg trycker jag på här nu.
Det är Svenska kyrkan som har gjort
den. Och det är fantastiskt. Svenska kyrkan har gjort en app. Och den håller på att starta här nu, så att jag försöker... Jag provade lite grann igår, men jag har liksom inte fått själva speldelen. Men däremot så svarade jag på en del frågor då. Tidskista, var 8:e timme kan du öppna en ny kista. Då snurrar du runt en kista här.
Bonus.
Men du hade spelat den, alltså har du testat den bara? Eller har du liksom...
Nej, alltså jag har spelat.
Alltså, vad går du ut på? Förklara då.
Alltså så här, okay, den här kistan kan vi ta bort. Ja, vi öppnar den.
Ja, du exploderar
grattis, kistan. Grattis, du fick en regnbågsflagga och coins. Massa mynt. Det är bra. Titta vad jag
hittar en skärva.
Okej.
Okej.
Ja. Vi får massa guldpengar här. Men, det är så här då. Om vi trycker på spela här. Linnea, du
kan spela en massa, svara på massa frågor igår.
Ja, och det är ju det man gör.
Det
då finns det
en karta
olika,
här som vi får
en upp, karta med olika banor. Och då står det, den som du har kört här nu, det handlar om kyrkoåret och påsk.
Ja, precis. Jag tänkte att jag körde kyrkoåret påsk, för att det är något som jag kanske kan klara av i alla fall. Men vad finns det mer för olika vägar här, eller?
Det står att det finns kyrkoåret, jul.
Ja, men testa den då. Vad händer?
Ska vi testa och trycka där?
Linnea, nu kör du här.
Yeah. Nu får du starta här, ja. Och...
Är det inget ljud på den här, eller
är
det bara jag?
Nej, det är inget ljud alltså. Nej. Okay. Och det som sker då, om vi trycker starta här då, så kommer man till någon port här. Står det Betlehem? Ja, man har kommit till Betlehem kanske.
Ja, och sen tror jag man ska trycka på låset.
Ja, man trycker på låset så kommer man in. Och nu går liksom karaktären fram och man ser inte sin gubbe, utan man liksom...
Ja, här!
Läs nu.
I vilket evangelium står julevangeliet? Och sen så finns det då
4
alternativ. Varför är en av dem, har en av dem massa bomber?
För att jag tror att man har lite bråttom på den här frågan.
Ja, så att Lukas, Matteus, Markus eller Johannes, vilket är julevangeliet? Du chansar på Lukas evangeliet. Och det var rätt.
Vad bra.
Woo! Och då kommer en, så går man vidare här i Betlehems gator. Det är mörkt och stjärnan lyser. Vad kallas... Vad
dagen efter juldagen.
Annandag jul, vad står det?
Trettondag jul, den har inget namn. Eller mellandagsrean.
Någon församlingsbedrag.
Det var annandags jul.
Det var annandag jul, ja, precis. Och så går vi vidare här. Vi ska inte sitta.
Oj, här finns det ända FTF alternativ.
Vart tror man att de tre vise männen kom ifrån? Står det så?
Ja. Men vad händer då om man svarar fel?
Testa då.
Ja, precis.
Kom de från Europa, Afrika, Australien, Sydamerika och Europa, eller Europa, Afrika och Asien. Alltså det är väldigt mycket alternativ.
Men
känns som att du vill säga att de alla kom från Europa då, det är ju fel, det kan vi lova.
Då förlorar man ett hjärta.
Ja.
Aha.
Man har tre hjärtan. Okej.
Okay. Okej. Okay. Så var det. Och det här är ja, och då ska man det.
Oj. Vad händer?
Ja, nu kommer det någon sorts tung klot här som jag är rädd att om man blir träffad av den så händer det något.
Nu lät jag lite överexalterad, men jag blev så chockad för det hände någonting på gång.
Men så här kan man ju sitta länge. Men då är det 10 frågor tror jag. Men vad tänker ni? Tror ni att det kan vara något det här?
Jag som har spelat det här förut då och klarat mig igenom en bana och sen så gått vidare till nästa. Den är ju bra på det sättet att frågorna är väldigt bra.
Mm.
Men att... Alltså så här,
den tilltalar den kidsen?
Nej, jag tror inte det. För att spelet i sig är inte... Alltså, när du väljer en bana så går du liksom... Alltså, det är förprogrammerat att gubben ska gå åt det här hållet och här stannar den upp, du får en fråga. Du svarar på frågan och du går vidare. Däremellan så kan man inte göra så mycket. Man kan liksom inte välja om, nej men jag vill gå åt det hållet och jag vill gå åt det hållet.
Okej, okay, så det blir lite tråkigt helt enkelt.
Ja.
Men tror du att det skulle kunna vara någonting som man kan använda i konfirmandarbetet?
Ja, det skulle man kunna göra. Ja, men på det sättet. Istället för att ha så här frågor, quiz och grejer. Och alltså, eller som istället för att gå på så här många gudstjänster så ska du köra det här spelet.
Mm.
Absolut, kan man ju säkert använda sig av det. Men, ja.
Ja, för min del så tänker jag att jag lägger det på den nivån. Att det är kul att kyrkan gör något lite nytt. Mm. Så. Men jag, som sagt, jag tyckte det var roliga frågor. Sen var väl en del av svarsalternativen lite kackiga så.
Mm.
Ja, mellandagsrean kanske var självklart att det inte hette. Men så, men ja, jag tycker det var lite kul ändå. Men nej, jag böjer mig för expertisen här och tänker att den är lite tråkig.
Vi kan ju prova den på årets konfirmander och se vad de tycker.
Precis, så får ni komma tillbaka och rapportera.
Kan vi lämna lite, skicka in våra synpunkter.
Nu har vi pratat länge, nu tänkte jag att vi ska avsluta med en andakt som vi brukar göra. Och då är det så att kommande söndag heter kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag. Och temat är uppenbarelsens ljus. Och en kyndel, det är ju ett ljus, liksom, eller en bloss egentligen. Och då är det en jättelång text från Lukas evangeliet. Så jag tänker nog att jag bara läser lite grann av den. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Eller för att offra 2 turturduvor eller 2 unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sen enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Och det är halva texten ungefär. Och sen så kommer ytterligare, då kommer en gammal kvinna som också håller till där. Som heter Hanna. Och hon också då blir väldigt glad och exalterad. Nu har Gud kommit liksom, och Messias kommit här. Och tyvärr så tror jag att jag var så här dissande mot det kvinnliga könet redan förra året. För det är samma text som läses varje år. Mm. Så jag tror att vi pratade om den här i podden förra året och då läste jag också bara halva. Så att nästa år ska jag komma ihåg att ta slutet istället för början. Mm. Men här de ser Gud liksom. De kommer fram här och de ser någonting som inte alla andra ser kanske. Tänker jag. För att det är ju tveksamt. Man vet ju inte riktigt. Maria hade ju fått höra av ängeln att det var Guds barn hon skulle föda och så. Så att hon har ju lite koll på det där. Men ändå, jag undrar om hon själv var riktigt säker på det när hon kom dit till templet för att gå med Jesus där för första gången i templet.
Jag har ju fått den här, när den här texten har diskuterats just den här söndagen. Då har jag fått höra jämförelsen att det här måste vara ungefär som när man bär fram sitt barn när det ska döpas.
Mm, mm.
Att det måste vara den känslan och det måste vara en väldigt stark och stor, och stor känsla.
Mm. Och då är det, så lägger man dessutom till det här att det kommer två, en man och en kvinna och säger nu kommer Guds barn liksom. Nu har Gud har kommit till jorden. Kan man ens förstå hur det känns för Maria som kommer med detta barn liksom?
Jag tror inte hon, alltså helt ärligt så tänker jag in så här, om det var jag liksom. Jag tror inte att hon vid det här laget har kanske riktigt, alltså jag tror att hon är så här, men jag litar på Gud och när ängeln kom liksom innan, alltså när hon blev havande liksom, så tror jag att hon var så här, oj, ja men lite paff och var så här, ja men det blir nog bra liksom så. Och sen så vid det här fallet också tänker nog att ja, det här var lite konstigt men det blir nog bra. Alltså lite så tror jag. Jag tror inte hon riktigt förstår än.
När förstår hon då?
Vi får inte veta så mycket mer sen om Jesus, vad som sker förrän han är 12
ja.
Och undervisar i templet. Och jag tror inte hon förstår där heller. Alltså tyvärr, utan jag tror att det är så här, nu har han sprungit iväg här igen. Alltså
den
rackaren. Ja. Utan först när han, alltså när man får höra om när han blir vuxen liksom och börjar. Ja. Ja, jag förstår tror jag. Eller nu vet vi inte, det kanske händer jättemycket däremellan som vi inte vet.
Just det.
Och det kan ju vara att, jag menar det kan ju, om man drar det, ja, verkligen fördjupa sig i det här, kan det vara så att det hände väldigt mycket och Maria och Josef kände att nu måste, det här känns inte bra liksom. De kanske gömde undan Jesus lite i perioder för att det hände saker kring honom. Det vet ju inte vi och det är kanske därför inte har skrivits något om det. Men jag tror det är svårt att sätta sig in.
Ja, Maria måste ju ha haft en väldigt tilltro till Gud.
Mm.
Och liksom hon måste vara en väldigt modig kvinna.
Jag tänkte att jag skulle sjunga en liten psalm. Ni får gärna hänga med om ni kan den. Psalm 480, var hälsad Herrens moder.
Den kan Linnea jättebra.
Vad?
Och det här är egentligen tänkt för Jungfru Maria bebådelsedag, men det går ju bra att sjunga nu också. Den handlar om Maria. Du fick vara med om mycket här, Maria. Först blev du halshuggen och sen så sjunger en psalm om dig. Var hälsad Herrens moder, o Maria, högt lovade på jorden, o Maria. Träd fram, o kerubim, o sjung, o serafim, sjung med henne Herrens lov. Salig, salig, salig Maria. Du goda Jesu moder, o Maria, i nöden stunden trogna, o Maria. Träd fram, o kerubim, o sjung, o serafim, sjung med henne Herrens lov. Salig, salig, salig Maria. ljuset i vårt liv. Åh Maria, din lydnad är vår förebild. Åh Maria, träd fram och kerubim och sjung och serafim. Sjung med henne Herrens lov. Salig, salig, salig Maria. Fick vi en liten ljudeffekt i form av en plingeling på telefonen där borta också. Tack så mycket för att ni har hoppat in och vikarierat för Mammuten denna vecka.
Tack att vi fick
komma.
Och så vill vi passa på också att tacka Svenska kyrkan i Sollentuna och framförallt dess kommunikationsavdelning som gör detta så mycket enklare för oss. Nästa vecka så är Mammuten tillbaka. Då kanske jag har gömt mig någonstans, man vet aldrig. Kanske jag skickar brunbrända bilder från Ullared eller något sånt, vad vet jag. Tack för att ni har lyssnat.
Ha det så bra.
Så ses vi i kyrkan.
Det gör vi.
Tjingeling.
Ha ha ha.